Då är ni välkomna till Parkinson-podden. Hoppas nu förresten att ni gillar den nya signaturen också. Det blir lite Parkinson-podden 2.0 skulle man kunna säga nu det här fjärde året som vi kör. Och vi närmar oss 60 000 lyssningar. Det tackar jag för såklart. Och idag är jag på Hallands sjukhus i Halmstad hos Susanne Heinebo som är neurolog och överläkare här. Lite ovanlig dag idag faktiskt. Vi ska inte ha patientperspektivet utan vi ska ha neurologperspektivet. Tack så mycket för att jag fick komma till ditt arbetsrum, Susanne.
Tack för att du kom hit. Ja. Välkommen kanske jag ska säga.
Tack så mycket, tack. Hur är läget?
Jo, det är bra. Det är lite grå januaridag men annars så är det fint.
Eller hur, och det är en februaridag när det här ska sändas. Det är förmodligen lika grått då antagligen.
Hallandsgrått.
Eller hur. Du, hur ser dagen ut idag? Du har mottagningsdag idag.
Ja, så jag har hunnit beta av några patienter och patientbesök på förmiddagen.
Hur många patienter brukar du ha på en dag?
Det kan man säga, det är som fyra stycken, eller ja, på en dag. På en halvdag så är det fyra halvtimmespass på förmiddagen brukar det vara. Eller ibland då så är det ju en timmespass om det behövs längre besök för varje patient. Mm. Och sen så brukar det vara ungefär fem mottagningspass halvtimmar på eftermiddagen. Då. Och så är det lite administrativ tid emellan kan man säga.
Det skulle man nog kunna säga antar jag. Det är nio patienter om dagen i princip som du hinner med i bästa fall.
Ja, i bästa fall. Mm. Men ganska ofta så har vi ju patienter som där det helt enkelt inte fungerar på en halvtimme. Och då har vi en timme avsatt för besöket.
Ja, okej. Okay. Mm. Om man tittar på det här med förarbete och efterarbete, innan du kommer in och möter din patient, vad har du gjort då för någonting?
Ja, då har jag försökt läsa på i journalen den information som jag har. Nu har jag jobbat här så länge så att jag har ju ganska mycket återbesök med patienter som jag träffat förut. Så då behöver jag ju gå tillbaka och titta lite på hur det var senast vi hade kontakt. Om det har varit mycket kontakter sedan jag hade kontakt med patienten senast, om det verkar ha varit några särskilda problem. Mm. Och är det ett nybesök så handlar det om att läsa igenom remissen hit noggrant och också kanske läsa i vad som finns för information sedan tidigare från vårdcentral eller andra.
Det låter ju rätt mycket. Hur lång tid har du på dig att förbereda dig för varje patientbesök?
Ja, det är ju egentligen ingen speciell, speciell tid avsatt för det. Men vårt första patientbesök börjar klockan 9 på morgonen och arbetstiden börjar klockan 8. Så ofta så har man ju lite tid där att läsa på. Särskilt kanske att man gör så att man de nybesöken man har så försöker man vara förberedd redan på morgonen innan. Mm.
Då kan du lägga till på en gång, läsa på 2-3 patienter på en gång där inför dagen eller är det bara den närmaste?
Nej, men jag brukar försöka ta allihopa. Men som sagt, eftersom jag har jobbat här så länge nu så har jag ju ganska många återbesök. Så det är väldigt sällan som jag har en hel dag med bara nybesök.
Du har koll på rätt många från början. Du kommer ihåg historien.
Ja, och sen så har vi ju, man har ju journalen som stöd också. Så det, men när man får lite små ledtrådar där så brukar man brukar ha en ganska bra bild vem det är som ska komma till en.
Hur många patienter har du i huvudet tror du? Ungefär?
Ja, som jag har i huvudet. Ja. Om man får lite ledtrådar sådär så tror jag, då är det, jag vet faktiskt inte riktigt hur många det är som är uppsatta på min lista. Kan det vara 500 kanske? Jag vet inte.
500?
Ja, jag vet faktiskt inte.
50, men det är ju helt otroligt, ja.
Ja, nej men så det är.
Men de kommer du ihåg de flesta då, om du skulle få några små ledtrådar så är det små.
Ja, de flesta kommer man ju ihåg. Mm. Nej.
Är du speciell där eller gör de flesta dina kollegor det också? Eller?
Nej, det tror jag att de flesta gör. Och särskilt de som man har följt under flera år så blir det ju så att man...
Känns det som att du har tid så det räcker för varje patient?
Alltså, jag kanske gör så ofta att jag tar den tid det, som jag tycker att jag måste ha med patienten. Och då händer det ju inte så sällan att det blir så att det där som man ska göra efter besöket, som jag är också skyldig att göra, dokumentera, göra en journalanteckning, skicka remisser, kanske skriva intyg eller andra saker, att det är liksom rätt så ofta så skjuter man fram det till senare på dagen.
Det du säger är att du går hem senare till familjen på kvällen för att du måste
så kan det vara. Eller att lunchen kanske inte riktigt blir de 45 minuterna som är avsatta. Och så där. Får jag nog erkänna.
Hur ofta är det så?
Det är nog nästan dagligen skulle jag säga.
Men då är det ju något systemfel någonstans. Då har ni ju för lite tid egentligen för varje patient.
Ja, det kan man väl säga. Sen tror jag att
ni viskar du nästan lite.
Ja, men lite grann. Så...
Det är väl bra för sjukhusledningen att få höra såna här saker, är det inte det?
Jo, absolut. Men sen tror jag också att vi läkare är väl lite olika personligheter. Mm. Jag kanske, vad ska man säga, tar lite för mycket tid för själva patientmötet då, och då inte riktigt hinner med det andra. Mm. Men samtidigt så tycker jag att det gör att jobbet känns mycket roligare och mer meningsfullt om det liksom får ta den tid som det faktiskt behöver då.
Hur mycket av jobbet har du med dig hem? Du kommer, aj, nu glömde jag det jag skulle sagt det eller det till honom eller henne. Och tänker du på det när du kommer hem?
Det händer ju förstås. Men det är inte så att jag varje dag ältar jobbet när jag kommer hem. Det är det inte.
Nej.
Men vissa dagar händer det. Mm. Men... ja, det är ändå inte jätteofta tycker jag inte, men det förekommer. När det har varit kanske extra jobbiga möten eller med patienter där man känner på något vis identifierar sig mer kanske med personen eller så.
Nu fortsätter vi att prata med Susanne Heinebo som är neurolog och överläkare här på Hallands sjukhus i Halmstad. Det är svårt att säga Hallands sjukhus i Halmstad.
Ja, Hallands sjukhus Halmstad. Mm. Ja.
Du, när vi pratar om det här med patienterna när du är på mottagningen, då har du liksom en halvtimme per patient normalt, och det kan bli lite längre ibland då vid vissa tillfällen och sådär. Mm. Och sen har du förberedelse för naturligtvis, och sen så ska du efter jobbet efteråt. Och det hinner du inte alltid med för att du sitter för länge med patienterna.
Ja.
Eller för länge, du sitter den tid som det tar helt enkelt.
Ja, och sen visst, det händer ju att jag känner också att nu måste vi bryta, för att det går inte att man får säga att man får ta det en annan gång eller så.
Ja.
Så att det är inte alltid, jag är inte alltid säker på att mina patienter tycker att de alltid får den tid som de känner att de skulle vilja ha.
När du går hem från jobbet på kvällen, känner du dig yes, vilken dag, du har gjort precis allt jag kunnat, eller känner du gnager att jag skulle kunna gjort lite mer där, jag skulle behövt lite mer tid där?
Ja, det gnager nog ganska ofta lite grann.
Mm.
Och kanske det där att man har gjort det som är kopplat precis till besöken, men att man kanske då har fått skjuta fram det som handlar om att det har fått svar på undersökningar patienten har gjort, eller provsvar, eller någon som har hört av sig med någon fråga, och så kanske man inte riktigt har hunnit med det den här dagen heller, utan man får skjuta upp det lite. Sånt kan ju göra att man har ett sådär dåligt samvete.
Du nämnde det här med 9 patienter, om en riktigt bra dag, om du hinner med 9 stycken. Men då den 9:e, då har du haft 8 innan och är ganska sliten själv och sådär. Så kommer en förväntansfull, kanske då många gånger en Parkinson-patient. Och åh, vad kul, nu ska jag äntligen få träffa min neurolog som jag får göra en gång i halvåret i bästa fall. Hur håller du energin uppe? Om du dessutom då har fått nagga lunchen i kanten som du berättade tidigare.
Ja, nej men alltså...
Jobbiga frågor.
Ja, verkligen.
Ja.
Nej, men det är ju det roliga med det här jobbet. Det är ju ändå mötet med en annan människa. Patient, det låter ju som att det är någon sorts speciell människa. Men en annan människa, och få liksom höra vad de har för problem och hur de ser på livet.
Är det
och så.
Kul den 8:e, 9:e patienten på dagen också?
Ja, jag tycker nog ändå det faktiskt.
Och
sen är det ju olika, jag menar, det är olika dagar och olika hur dagen har varit innan. Visst, det kan påverka, men jag tycker nog på något vis att man när man kommer in och ska träffa nästa patient, så får man då lägger man det andra åt sidan och så är det här och nu, så är det.
Du är ju väldigt entusiastisk hela tiden och tycker det är spännande. Du har hållit på som du gick ut 97, ditt läkarprogrammet.
Ja.
Och sen så gick du ST då, specialistläkarutbildning, och blev neurolog.
Ja.
Hur kom sig det till att börja? Alltså neurolog är ju inte så där jättepoppis, jag har förstått nu, bland läkarstudenter.
Alltså det är väl som det är för många. Det var lite grann intresse och även slump bara. Jag hade jobbat i särskolan i något år innan jag började plugga med autistiska ungdomar. Och jag tyckte ju liksom att det var ju... Det blev man väldigt engagerad i. Men också, det är också en fascinerande liksom inblick i hur hjärnan kan både fungera och inte fungera samtidigt hos en och samma person. Så där kanske mitt intresse väcktes för, för hjärnan och hjärnans sjukdomar. Och
det var inga tveksamheter, liksom. Du stod inte och vägde mellan någon annan specialitet.
Jo, det gjorde jag. Så att jag hade inte bestämt mig riktigt när jag hade gjort klart min AT och sådär. Utan jag började vicka, eller fick ett ST-tjänst på medicinkliniken i Gävle där vi bodde då.
Ja, just det. Du säger att AT, det är den, alltså man går för sina 5,5 år i grundutbildning. Sen har man oftast 18 eller 24 månader AT.
Ja, 21 månader var det på min tid.
Allmän tjänstgöring, ja.
Ja, och sen blir man legitimerad läkare och det är först efter det då som man kan börja specialistutbilda sig.
Just det. Just det. Om du undrar vad det är som dunsar så är det Susanne som sätter händerna i bordet med jämna mellanrum. Här, ja. Vi sätter lite extra en fas på.
Knyter händerna i knät.
Det är helt lugnt, det är helt lugnt. Ja, vad var vi där nu då? Du,
Jo, så då kan vi säga att då började jag en ST-tjänst i internmedicin då, som man ju kan säga är lite den största specialiteten som inte är opererande, om man ska säga så. Och på mindre sjukhus så, som det här och på andra så är ju vi neurologer ofta en del av den internmedicinska gruppen då kan man säga. Ja, så då började jag en ST-tjänst i internmedicin och sen så efter knappt ett halvår så fick vi vårt första barn. Och då flyttade vi till Uppsala för min man jobbade där och det var lite jobbigt för honom att pendla. Mm. Och sen medan jag var föräldraledig så utannonserades det en tjänst i neurologi. En ST-tjänst och en specialisttjänstgöringstjänst i Uppsala. Så då tänkte jag att det där lät intressant. Så sökte jag den och så fick jag den.
Och där är du kvar.
Ja.
Vad är det som gör att du är kvar? Vad är det som är så kul?
Ja, men jag tror att det är... Dels är det ganska brett fält. Det är unga och gamla patienter. Och det är olika typer av sjukdomar.
Hur skulle du säga läget är idag jämfört med när du började då för vad det nu är 15-20 år sedan?
Ja, 2001 började jag med specialistutbildningen.
Ja, det är 20 år sedan lite drygt.
Ja, det är ju man kan säga att
På behandlingsfronten
så har det ju hänt väldigt mycket särskilt när det gäller MS och även med stroke kan man säga i den akuta fasen så har det också hänt väldigt mycket.
Parkinson
har det ju hänt, kan man säga, de här avancerade behandlingarna som vi pratar om med olika pumpar och DBS har ju operationer och så. Det här har det ju hänt väldigt mycket.
Vad är det som har hänt?
Alltså man kan väl säga att när jag började 2001, då var ju till exempel levodopa, den här när man tillför en gel med L-dopa direkt in i tunntarmen, det var ju någonting alldeles nytt då. Mm. Så det hade man ju knappt...
Det är det med pumpen.
Ja, precis. Mm. Det hade man ju väldigt lite erfarenhet av fortfarande. Mm. Och även när det gäller DBS så var ju det lite grann i sin linda då fortfarande. Så att det har ju hänt mycket där. Även om jag ju här på liksom det här lilla sjukhuset inte jobbar direkt så mycket med de behandlingarna. Mm. Utan det är inte vi som prövar ut dem eller så här.
En del säger då som står i valet nu vad de ska bli för specialist inom vilket område. De förknippar neurologi med sjukdomar som det är ändå ingen som blir bra där. Eller de blir inte bättre utan de får leva med det eller dör av det.
Ja, och det är ju, man kan säga att lite grann så stämmer ju det. Samtidigt så upplever jag att vi med många sjukdomar nu faktiskt kan göra väldigt stor skillnad med våra behandlingar. För MS så kan man ju ofta bromsa upp sjukdomen och hålla den väldigt bra under kontroll. Och när det gäller Parkinson så har vi ju ännu inte någon riktigt bromsande behandling eller ännu heller botande behandling. Men vi har ju, kan man säga, det finns ju väldigt mycket att göra som med symptomlindrande behandlingar. Så jag tycker inte riktigt att det är så deppigt som man kanske kan tycka att det låter.
Parkinson-podden som du lyssnar till idag och idag är vi på Halmstads sjukhus eller Hallands sjukhus i Halmstad, så ska det heta. Och här sitter jag tillsammans med Susanne Heinebo som är överläkare i neurologi här på sjukhuset. Och vi pratar om att det är inte så dåligt som det verkar utan det händer saker. Du har till och med nämnt ordet paradigm, att det är någon form av paradigmskifte inom neurologin för tillfället.
Ja, men man har ju pratat kanske under de sista 10 åren någonting om den nya neurologin och jag tror att man vill med det betona att det finns väldigt mycket att göra. Att kanske bilden av neurologin som den var för, låt oss säga, 30-40 år sedan, är ju att det handlade om att fastställa diagnosen, och sen hade man som läkare inte så jättemycket att erbjuda behandlingsmässigt. Det är lite grann en förenkling. Men, medan det nu då, kan man säga, en del sjukdomar har vi redan väldigt bra behandlingar att erbjuda, och andra så ser vi att det inte är så långt borta, tror vi, att det ska kunna komma effektiva behandlingar.
Vi har ju i podden faktiskt pratat om bromsmediciner för Parkinsons sjukdom. Man håller tydligen på med kliniska tester där nu, fast det är en ganska liten grupp.
Ja.
Där man ser tydliga förändringar när man tar bort medicinen, det man testar, och då blir man sämre.
Mm.
Så det verkar vara rätt lovande.
Ja, absolut. Och sen det har ju känts, tycker jag, som att det, nu, jag jobbar ju inte inom forskningsfronten eller så jag har ju inte precis koll på allt som pågår på labb och i små studier och så, men det har ju känts som att snart så kommer det nog det här genombrottet, men än så länge så är det ju tyvärr ingenting som vi har i vår hand eller som vi kan erbjuda patienterna som är hos oss här.
Du berör ju någonting där, alltså det här med att ha koll på forskningsfronten som neurolog ute på ett sjukhus. Hur hinner du det när liksom dagarna blir för långa redan när du har patientadministrationen?
Ja, det är ständigt, det där är det ständigt dåliga samvetet, att man borde hinna läsa mer och uppdatera sig och så.
Hur gör du? Har ni några träffar och sådär?
Ja, det finns ju något som är neurologiveckan. Så det där för oss som, kan man säga, är allmän neurologer, håller på med de flesta olika neurologiska sjukdomar, så är det ett väldigt bra tillfälle att liksom gå igenom det senaste som har hänt inom de stora sjukdomsgrupperna. Och sen har vi någon sån här webbinarium som man kopplar upp sig till en gång i veckan på lunchen på akut neurologi, som handlar om lite mer såna akuta saker. Och sen man försöker ändå läsa det man hinner och kan, men det är lite grann ett ständigt dåligt samvete att man tycker att man borde hinna med lite.
Och det är du förmodligen inte ensam om att känna heller.
Nej, det tror jag inte heller. Nej, det vet jag ju att mina andra kollegor känner
det
också.
Att det är massor.
Och sen så är det lite grann så där att man, när man då stöter på något som man tycker att det här var ju faktiskt någonting nytt, eller det här borde vi tänka annorlunda omkring, då pratar man ju med sina kollegor som man har runt omkring sig.
Hur många kollegor har du här i Halmstad?
Wow, hur många är vi nu? Måste jag tänka efter det här. Pinsamt att jag inte kan säga. Vi är ju 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 färdiga specialister är vi väl nu, va? Och sen så har vi en kollega som är inte är neurolog, men som jobbar med stroke, som är geriatriker och rehabmedicinare i botten. Så 7 färdiga specialister. Så har vi 2 ST-läkare.
Du, om vi ska prata lite Parkinson också då, det här med, man diskuterar ju alltid det här med komplikationsfas när man går in i den här fasen, att man egentligen kanske är läge att få avancerad behandling. Vad det då handlar om för någon typ av behandling. Stämmer det? Alltså att ni är lite avvokt inställda till att sätta in avancerad behandling? Eller
nej,
är det rent
så
att patienten backar
inte
emellanåt också? Eller?
Ja, jag tror i och för sig att det är också någonting som har ändrat sig. Att vi, nu så tror jag att vi tidigare tar upp frågan med patienterna om det här. Det är ganska många patienter som tycker att det låter lite läskigt med att bli opererad och få in en elektrod i hjärnan eller en slang som ska gå in genom bukväggen och som man ska ha en pump som man ska bära runt.
Vad är argumenten till att det är obehagligt?
Ja, men jag tror att de flesta tycker att det känns lite konstigt att tänka sig till exempel med en sån här levodopapump, att det är en slang som liksom sticker ut från magen och att man ska bära på en pump. Jag tycker inte att det är så svårt att förstå, men många upplever ju när de väl har fått det upplevs inte som ett så stort problem och att de tycker att de mår mycket bättre. Men så att det är klart att jag tror att vi måste prata om det kanske ännu tidigare innan man är i komplikationsfasen, ganska tidigt i sjukdomen, så man kanske hinner vänja sig vid tanken. För jag tror att det är spontant så tycker man att det låter lite läskigt.
Man pratar om 5-6 år som smekmånad när man får Parkinsons sjukdom och sen så blir det sakta men säkert sämre, tyvärr.
Ja.
Frågan är ju då liksom om man känner att det är sista halmstrået, det är det sista man släpper när man ska få en sån här avancerad behandling. Vad händer om det inte funkar liksom? Om det är sådana saker som man är orolig för?
Ja, det är, och jag tror att det är olika för olika personer vad det är man är rädd för. Om det är att erkänna för sig själv att sjukdomen har gått så här långt. Så att doktorn till och med tar upp det här.
Mm.
Eller om det handlar om mer att man är rädd för komplikationer i samband med ingrepp. Eller,
mm.
Så det tror jag är jätteindividuellt för olika personer.
Men man tittar väl lite i lägre åldrar nu än vad man gjorde förut i alla fall. Man sätter in den här behandlingen tidigare.
Ja, man kan säga att det är väl både och. För det, dels så upplever jag att vi faktiskt att det är fort aktuellt även hos patienter som är äldre och har Parkinsons sjukdom, vilket det ju kanske inte var från början, utan då ville man bara, tyckte man bara att det var relevant att erbjuda riktigt unga Parkinsons patienter. Men sen så det andra som vi försöker, det är ju att börja att man ska skicka remisserna tidigare i sjukdomsförloppet så att man inte har kanske börjat få problem med kognitiva svårigheter eller andra väldiga liksom ytterligare effekter utav sjukdomen, så att man kanske har svårt att klara av eller tåla behandlingarna.
Mm.
Så att
man kan sen säga, finns det många som kan ha yrke för samma år kvar också om man kommer tillbaka och kan ändra 25% sjukskrivning till 25%, alltså 75% arbete istället.
Ja, jo, det är absolut. Det finns det.
Mm.
Och sen så är det ju så här att vi som sitter då på ett litet sjukhus, vi skickar ju då en remiss till universitetssjukhus, i vårt fall här i Halmstad så är det antingen till Lund eller till Göteborg.
Mm.
Och sen så gör ju de en bedömning av ja, vilken sorts avancerad behandling är
relevant
för just den här personen. Och ibland så är det ju så att man tycker att nej, det är inte riktigt dags än.
Nej.
Så att det är ju inte så att alla patienter som vi skickar ner tycker man ska ha behandling. Ibland kan det vara för att, att vi kommer med remissen för sent. Men det kan också vara för att man tycker att vi kommer med remissen lite för tidigt.
Mm.
För att man kanske kan justera medicinerna och uppnå en bra effekt med det. Och då ska man inte heller ha för bråttom. Så det är lite svårt ibland att hitta det där fönstret när det är lagom.
Det finns ju verktyg som vi har pratat om i podden här en gång i tiden som heter Manage PD som ja. Har kommit ut, som då ska hjälpa läkarna att hitta just nu är det dags.
Ja, precis. Ja. Mm.
Är det någonting som är aktuellt att arbeta med för er här?
Vi har tittat på det. Jag måste erkänna att jag har inte riktigt börjat med det. Men det, jag tror absolut att det kan vara det när man pratar om förhållandena, liksom hur stor del av dagen som man inte befinner sig i idealiskt rörelsefönster utan att man har för mycket off och mycket annat.
Vi åker fram och tillbaka här nu. Det dyker upp saker i knoppen hela tiden. Om man tittar på det här med patienterna som kommer till dig.
Mm.
Alltså, jag kan tänka mig att kunskapsnivån är ganska olika hos dem, eller? Vi pratar Parkinson nu.
Absolut, ja, absolut. Och det gäller väl även andra sjukdomar, att det är väldigt olika kunskapsnivå.
Hur är det alltså bästa patienten? Är det han eller hon som kommer och säger att du, nu har jag de här symptomen och jag vill ha det här och det här utskrivet? Och så visar de massa skärmdumpar från webben.
Ja, men jag kan inte säga att det ena är bättre eller sämre än det andra, utan det är ju olika utmaningar. För en person kanske man måste förklara väldigt basalt vad sjukdomen beror på och för en annan så är det en diskussion som förs på en hög nivå. Men det har sin tjusning både och, tycker jag.
Man bör ha läst på lite grann så man är lite förberedd i alla fall när man kommer till dig. Så man får utsmästa utan den halvtimmen.
Det är väl bra att man utefter sina förutsättningar har tänkt efter vad man vill inför besöket.
Kan ju formulera frågor åtminstone.
Ja, det är väl jättebra. Mm. Och det klassiska är ju det där att det är bra att skriva ner dem på ett papper. För det är väldigt lätt att sen så pratar vi om olika saker och så kanske man går därifrån utan att ha fått lufta den där, eller ställa den där frågan som han hade gått och tänkt på länge, för det pratades om andra saker.
Ja, det är Parkinson-podden du lyssnar till och idag är vi på Hallands sjukhus i Halmstad och här finns Susanne Heinebo som är neurolog och överläkare med mig. Och jag tänkte vi skulle avslutningsvis prata lite grann om hur funkar här Parkinson-vården? Det är ju ändå Parkinson-podden det här.
Ja, absolut.
Eller hur?
Ja.
Hur skulle du säga att vården funkar här utifrån de nationella riktlinjerna som kom 2016? Det här med att man får träffa sin neurolog en gång i halvåret och så vidare. Det finns ett team runt.
vi har ju ett team på så vis att vi har våra Parkinson-sköterskor, två stycken, som de jobbar inte heltid med Parkinson, men ändå en stor del av sin arbetstid ägnar de åt Parkinson-patienter. Så det tycker jag fungerar bra. Och jag upplever att de flesta av våra patienter tycker att, att det är en ganska god tillgänglighet. Man kan nå Parkinson-sköterska om man behöver det. Sen tyvärr så håller vi ju inte den här ambitionen att man ska få träffa en läkare en gång i halvåret om man har Parkinsons sjukdom. Det lever vi inte upp till.
Vad beror det på?
Ja,
korka frågan när vi vet om tiden naturligtvis. Men...
Ja, men man kan säga att det handlar ju om att vi har lite för många patienter som man är ansvarig för per doktor och är lite för få. Och vi har ju också haft en ambition här att vi försöker se till att man får träffa samma läkare om man vill det.
Mm.
Man har givetvis rätt att byta, men att vi försöker hålla en kontinuitet. Mm. Och det tror jag är väldigt bra, men ibland kan ju priset vara att det är att vi inte lyckas hålla våra återbesökstider kanske.
Mm. Du säger att ni inte är tillräckligt många. Beror det på att ni inte kan anställa eller på att ni inte får anställa neurologer?
Jag tror kanske att det mer är att det inte är så lätt att hitta neurologer. Och nationellt så är det ju brist på neurologer i Sverige. Och det är... De största andelen neurologer ändå finns väl uppe på de universitetssjukhusen.
Mm.
Så att det är inte många som jobbar där inte så benägna att flytta på sig till landsorten.
Berätta varför man ska vara neurolog på ett lite mellanstort sjukhus som du är.
Ja, jag kan inte säga att man ska eller inte ska. Det finns väl för- och nackdelar med allting, men... Jag upplevde när jag kom hit, för jag gjorde ju klart halva min specialisttjänstgöring i Uppsala och sen så kom jag hit. Och då tyckte jag att det var roligt på så vis att här så får man träffa liksom hela spektrat av olika neurologiska sjukdomar, medan det i Uppsala där jag var så var det väldigt mycket mer uppdelat, att vissa jobbade bara med en eller två sjukdomar kanske, eller patientgrupper.
Det är bredden här.
Ja, det är bredden. Och sen så är det här är ett väldigt trevligt gäng, hela personalen. Så att man känner att man... Ja, jag kände mig i alla fall väldigt mycket mer uppskattad när jag kom hit än vad jag gjorde i det kanske lite mer anonym tillvaro i Uppsala.
Om vi ska titta lite framåt, vi brukar alltid göra det i podden när vi går mot slutet av podden.
Ja.
Alltså om du fick i den bästa av världar... frågan om 5-10 år när du är neurolog, går det att bota eller stoppa den här sjukdomen, säger Parkinson-patienten till dig. Vad hoppas du kunna säga?
Ja, det är klart att jag vill kunna säga ja, absolut, och vi har bra mediciner som inte har biverkningar, och jag tror att kanske ett första steg skulle ju vara att man lyckas bromsa upp försämringen av sjukdomen. Det är kanske det mest realistiska att hoppas på. Att för de som redan har fått uttalade skador av sjukdomen, att det liksom ska gå tillbaka och helt återfå förlorad funktion, det tror jag är svårare. Det tror jag ligger längre bort i tid. Men bara att kunna säga att nu har vi medicin eller läkemedel eller behandling, vad det nu är för något som kan bromsa upp sjukdomen så att det blir inte sämre än så här. Det hade ju varit ett framsteg.
Det kanske inte är en helt utopi heller. Vi får se vad som händer nu de närmaste 5-10 åren.
Nej.
Mycket är ju på gång.
Jag tänker att det är inte orealistiskt. Men man vågar inte ta ut det i förskott heller.
Tack så mycket, Susanne Heinebo, överläkare i neurologi på Hallands sjukhus i Halmstad, för att jag fick komma till dig.
Tack för att jag fick vara med.
Och detta avsnitt har möjliggjorts med stöd av AbbVie, och AbbVie har ingen påverkan på programval eller innehåll. Det är Parkinson-podden du har lyssnat till, och du hör oss varje gång det är den sista tisdagen. Sista tisdagen i varje månad så hör du Parkinson-podden. Poddarna ligger alltid där poddar finns, jag brukar säga, eller på parkinsonförbundet.se. Jag heter Anders Stålhammar. Ha det så bra, så hörs vi igen. Tack för idag. Hej då.